Hej allihop och välkomna till podcasten Jägaren med mig, Daniel Da Silva. Ja, idag så ska ni få ni ska få lyssna på ett riktigt härligt avsnitt med en riktigt jävla god, härlig människa, nämligen Daniel Totti. Och Daniel Totti har många av er säkert sett på nätet, både i sociala medier och på till exempel då YouTube med Jakt i jakt, där Daniel Totti framförallt lagar mat. Och det här handlar väldigt mycket om mat. Alltså samtalet, sitter man och snackar med Daniel Totti, då måste man prata mat. Till exempel, hur gör man om man vill grilla ett helt vildsvin? Och alltså, Daniel har så mycket tips, så jag var liksom inte bara hungrig, jag blev faktiskt lite mätt också, för han bjöd på riktigt goda salamis som han har gjort. En sak som är väldigt tydlig med Daniel, det är också hur mycket han faktiskt älskar vildsvin. Han klassas liksom som en ambassadör för vildsvinen. Det är både för att han tycker att det är ett häftigt vilt att jaga, men också att laga. Och han uppskattar råvaran vildsvin, och han vill jättegärna att fler personer ska ha ännu mer respekt för vildsvinen. Han vill liksom höja statusen på vildsvinen. Och det är ett av hans mål med liksom både matlagningskanalen Vilterian och i hans sociala medier. Så alldeles strax ska ni få lyssna på Daniel Totti och hans fantastiska recept.
Men ni kommer också höra mina reaktioner när jag äter svingod salami. Innan vi drar igång avsnittet så kommer precis som vanligt några ord från poddens huvudsponsor, Chevalier. Då sitter jag på Chevaliers huvudkontor och mitt emot mig så har jag Sandra som är produkt- och inköpschef. Välkommen!
Tack så mycket!
Och idag ska vi prata om något så kul som nya jägare. För väldigt många, eller väldigt många, alla är ju en ny jägare någon gång. Och jag vet att ganska många som lyssnar på den här podden är relativt nya jägare. Vad skulle du säga om du skulle ge några tips utifrån ett klädperspektiv? Om man är ny och liksom inte har så mycket hemma och sådär, hur ska man tänka? Var ska man börja någonstans?
Jag tycker man ska börja med ett gott skalställ som står emot väder och vind, vatten, som andas bra. Och sen bygga underifrån med lager på lager för värme, kallare dagar. Då kan man kombinera det stället på många olika vis, till olika dagar, olika typer av jakt och även olika väderlek.
Och då kan man liksom fylla på med lite grejer man har hemma under.
Ja, precis.
Det är ju smart. Det är ekonomiskt också. Och ull vet jag att ni förespråkar, eller hur?
Ull brinner vi för. Mm. Verkligen. Ett fantastiskt naturmaterial som framförallt värmer när det blir blött. Så det är perfekt att ha närmst kroppen. Som ett underställ eller ull-t-shirt eller så vidare. Mm. Även en tjock ulltröja, men även en god fleecetröja funkar jättebra som ett värmande mellanlager under ett skalställ.
Mm. Härligt. Och fötterna, vad ska man tänka på där?
Det tycker vi att man ska satsa på en riktigt bra känga som tål att gå i. Yes. Så att det inte är hemma när man är ute. Mm. Och även tänka på strumporna.
Det vet dubbla jag att du, strumpor dubbla, tycker jag, precis. Brukar jag ofta. Det tipset fick jag faktiskt från Niklas Nilsson, vd på Chevalier. Och ett annat tips från min sida är att alltid ha med sig koppel. Och det är inte bara på drevjakt, men oftast då så kan man stöta på hundar där man behöver hjälpa till.
Mycket bra.
Och då är koppel grymt. Plus att man kan använda det som draglina om man faktiskt fäller.
Det är sant. Då har vi ofta en ryggficka på våra kläder som man kan ha det i.
Skalplagg, bra kängor, dubbla strumpor, koppel.
Precis.
Och en kniv också är ganska bra.
Kniv är väldigt bra.
Ja. Sen kan ett gevär och sånt vara bra också, men det är liksom lite självklart. Ja. Grymt. Tack snälla.
Tack, tack.
Då sitter vi här och ska podda nu då. Totti säger man, va?
Ja, precis.
Det är bara, det ditt efternamn eller?
Det är mitt efternamn och det är egentligen bara mamma som kallar mig för Daniel. Så att du får jättegärna köra på Totti.
Ja, men det är ju, i och med att jag heter Daniel så blir det också...
Det blir bäst så.
Ja. Men fan vad bra. Men Daniel Totti, Totti, vad är det?
Är det... Det är skotskt från början.
Skotskt.
Så jag har ett eget mönster på kiltar, men jag har aldrig varit där faktiskt.
Det låter ju lite italienskt på något sätt.
Ja, många förknippar mig med fotbollsspelaren, men vi är olika. Totti var faktiskt en skotsk affärsman som kom till Sverige på 1600-talet och bedrev tobaksodlingar på hela Djurgården.
Oj!
Men sen han var en av Sveriges förmögnaste släkter, men någon jävel söp bort hela arvet, så att, det finns ingenting kvar till mig.
Nej, ingenting. Inte ens en liten undangömd cigarill någonstans.
Nej.
Nej, okej. Men vi ska inte prata tobaksodlingar. Det kanske vi kommer att göra också. Jag vet inte exakt vad vi kommer att prata om. Men vi kommer att prata mycket mat, tänker jag.
Ja.
För det är ju någonting som du pysslar med till vardags och jobbar med. Och för er som inte vet vem Daniel Totti är, så kommer ni ju få reda på det under den här poddsessionen såklart. Men man kan ju säga att flera känner säkert igen dig från Jakt i Jakts matreportage Viltarian, eller?
Yes.
Du driver till vardags ett bolag som heter Kocken och Grisen.
Yes.
Och innan så var det Tottis Mat.
Mm.
Specialiserad på grill och vilt. Och
ja, precis. Brassa. Man kan säga att det liksom hela livet har jag varit kock. Jag började redan i kockskolan i Globen. Mm. Och sen så har jag varit runt och jobbat många fina krogar och varit kock och köksmästare. Sen ungefär 10 år sedan så flyttade jag ut på landsbygden.
Mm.
Till Roslagen, och där förstod jag att de här fina stjärnkrogsmaten gick inte riktigt att bedriva där, så jag ville dra igång någonting eget och jag ville ge liksom kunden.
Men du jobbar med fin krog?
Ja, väldigt mycket. Ja. Lite mer elegantare mat. Så att, ja. Men även med jag drog igång ett steakhouse i Stockholm, så att, jag kände att jag ville starta en grillfirma.
Mm.
Och jag hade börjat få mycket förfrågningar på bröllop och sånt, med mycket grillat, så att det vart liksom så det började, med att jag fick några bröllop när jag åkte runt och grillade hela vildsvin och sånt. Och sen har det bara rullat på, och nu är vi ett ganska stort företag med en 6 heltidare och som åker runt och kör en 100 grillfester om året ungefär.
Det är fantastiskt.
Ja,
så det ni har ingen fast liksom restaurang, utan nej, det är catering.
Vi har ett storkök i Roslagen som vi förbereder allting på, och där vi gör alla våra mathantverk och så. Sen tar vi och åker ut dit festen är.
Men jag tänkte ändå att vi ska börja från liksom det jaktliga perspektivet. Jakten och maten hänger ihop.
Oh ja.
Men om man tittar på... du har inte med dig jakten från barnsben, eller hur?
Nej, det var för ungefär 10-12 år sedan som jag flyttade ut för första gången till landsbygden där jag fick komma i kontakt med jakten.
Mm.
Och då träffade jag en gubbe som heter Björn, som var en fantastiskt jaktintresserad gubbe, som också sen blev min mentor.
Mm.
Så han lärde mig allt han kunde om jakt. Jag fick följa med honom några gånger och jaga där i Roslagen.
Mm.
Vi satt och smög på älgar och lite rådjur och sånt. Men sen var det efter någon...
Det låter ju väldigt likt min jaktliga resa faktiskt.
Jag har också hört talas om din mentor och hört det i avsnittet.
Ja, Ove, han har varit med där då. Det låter lite som... jag vet att många hörde av sig till mig efter det avsnittet och var liksom avundsjuka på att få ha en mentor. För det är inte så jävla lätt att hitta dem. Liksom.
Jag fick en riktig mentor. Han sa efter några veckors smygande där med mig i Roslagens skogar: fan grabben, du ska ju med på riktig jakt i Norrland. Vi ska åka upp till Norrland. Så jag fick sno mig på att ha jägarexamen och hänga med upp till Jämtland och jaga med honom. Tyvärr har han lagt bössan på hyllan nu för att han börjar bli lite för gammal och fick lite problem med sin axel.
Okay.
Men jag är honom evigt tacksam i alla fall. Och jag fick följa med till Jämtland 4 år i rad med honom. Både på septemberjakten och oktoberjakten, och fick vara med om några oförglömliga upplevelser som jag tror att många nyexaminerade jägare annars kan få ihop på en livstid.
Ja.
Och jag hade varit också enormt flyt i början av min karriär. Liksom. Okay. Första 3 åren utav min jakt så fick jag ju så många älgjaktsupplevelser som en annan kanske tar på 10, 15, 20 år eller kanske ett helt liv.
Vissa personer har ju aldrig fått chansen att uppleva den typen av jakt.
Nej.
Det är ju väldigt annorlunda. Du kan väl berätta lite grann om din känsla och din upplevelse till den typen av jakt.
Jag tror att jag hade det väldigt bra. Jag fick en väldigt bra första upplevelse, just eftersom många förknippar den älgjakten med att sitta på en stubbe eller sitta i torn och titta ut över en regnig myr i en vecka och sen åka hem igen 60 mil till. Men jag fick en fantastiskt bra upplevelse. Jag tror att alla de här 4 åren så fick jag till och med fälla en älg per år i alla fall.
Det är helt fantastiskt.
Min första älg var ju väldigt häftigt.
Ja.
Det var, jag hade suttit på ett vägpass, första jakten i Jämtland. Ja. Jag hade liksom ingen aning om vad jag hade förväntat mig. Jag hade bara repeterat in en liten ramsa att man skulle liksom, när man fick syn på en älg, då var det hörselkåpor på, säkring av och trycka av. Och jag hade liksom skjutit bara hade skjutit några vildsvin innan, men det var och en älgkalv också, men det var min första Norrlands älg där. Och så helt plötsligt så kommer det en älg på det här vägpasset, och jag kör min ramsa där, hörselkåpor på, säkring av, och pang. Sen greps jag av den här känslan av att, vad har jag gjort för någonting? Jag har förstört allt det vackra liksom. Det kom en älg lugnt trav här, och jag förstörde allt det vackra. Och hur gick det? Den sprang vidare. Jag hör aldrig att den la sig heller. Så kommer en hund tätt in till den här älgen. Följer med den ner i diket. Och så kommer den tillbaka 2 minuter senare med alldeles blodig nos. Och då kände jag att det hade gått vägen i alla fall. Men jag ville fortfarande inte ta ut segern i förskott, så jag väntar på hundföraren där han kom. Då frågade jag honom, kommer jag ihåg. Hunden är alldeles blodig om nosen. Kan det betyda att älgen ligger där borta? Ja, det betyder det. Grattis, sa han. Hatten av. Det var min första vuxna älg uppe i Norrland.
A lot can happen in 3 years, like a chatbot may be your new best friend. But what won't change? Needing health insurance. United Healthcare Tri-Term Medical Plans, underwritten by Golden Rule Insurance Company, offer flexible, budget-friendly coverage that lasts nearly 3 years in some states. Learn more at uh1.com.
Hey, I'm Ryan Reynolds. Recently, I asked Mint Mobile's legal team if big wireless companies are allowed to raise prices due to inflation. They said yes. And then when I asked if raising prices technically violates those onerous 2-year contracts, they said, what the f*** are you talking about, you insane Hollywood ass? So to recap, we're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com.
Since 2013, Bombas has donated over 100 million socks, underwear, and T-shirts to those facing homelessness. If we counted those on air, this ad would last over 1,157 days. But if we counted the time it takes to make a donation possible, it would take just a few clicks. Because every time you make a purchase, Bombas donates an item to someone who needs it.
Go to bombas.com/ACAST and use code ACAST for 20% off your first purchase. That's bombas.com/ACAST, code ACAST.
Den känslan du berättar om, så här, känslan efter skottet, jag tycker det är väldigt intressant, för den skiljer sig ganska mycket från gång till gång. Men jag får alltid någon form av ångestkänsla. Det är svårt att förklara. Ibland är den nyttigt, väldigt stark, för stark, så att jag liksom, det förtar. Och ibland så är den lite annorlunda. Men,
jag har också haft i vissa fall för lite för stark ångestkänsla, så att den liksom tar bort det. Det njutningsfulla i det hela. Att det är glädjefyllda. Vi jagar också för att det är roligt och spännande.
Ja. Och den beror säkert på olika anledningar. Men för mig handlar det nog om att ögonblicket i sig är så starkt. Alltså, dels så släcker man ett liv. Sen så är jag väldigt mån om att allt går rätt till.
Ja.
Man spelar ju upp sekvensen i huvudet. Det gör alla, är jag helt säker på, efterskottet. Speciellt om det är så att viltet man inte ser att det lägger sig. Så försöker man ju liksom känna igen. Och så, du vet, allting går runt i huvudet. Liksom. Och så börjar man säga, men gud, tänk, var det verkligen en bock? Hade den horn? Men ibland så är det inte så, tycker jag. Utan ibland
nej, absolut inte.
Men det är också det att man är själv.
Ja.
Man är helt ensam.
Precis.
Är man tillsammans med någon, om jag är ute och filmar och en fotograf, eller om Ove står bredvid, eller Juckan som jag jagar mycket med står bredvid, då är det en annan känsla. Liksom.
Ja, verkligen. Jag håller med. Jag hade en sån upplevelse också. Jag var ute och jagade dovhjort i Sörmland i februari. Då var det också att jag fick en väldigt fin herre i pass. Och jag sköt den, och det kändes väldigt bra i skottet. Men den gick vidare. Och sen drabbades jag av den här en halvtimmes panik nästan. Även fast det här nu har jag jagat över 10 år och skjutit väldigt, väldigt många djur. Och vet att när det känns bra så är det alltid bra. Men ändå så fick jag den där paniken igen. Och skyndade mig fram sen. Först var jag tvungen att låta pulsen lägga sig. Och börja tänka rationellt. Och tänka, Sen var jag bara tvungen att ta reda på hur det hade gått. Då. Det var ingen hundjakt eller så det var bara att gå fram. Och vi hittade, jag hittade blod på en gång och jag hittade hjorten ganska fort också. Så att den hade gått 50 meter, så det var inga konstigheter alls. Men det var en enorm panikkänsla jag fick.
Vilken typ av jakt pysslar du mest med nu? Vad är liksom
det nu är det mest vildsvinsjakt faktiskt. Jag snöade ganska tidigt in på vildsvinsjakt. Älgjakten var ju någonting som ägde rum 2 veckor om året. Resten av tiden har jag snöat in mig på vildsvinsjakt. Och det var också väldigt tidigt i mitt jaktliv så blev jag fast i vildsvinsjakten. För att min andra gris som jag sköt var faktiskt en gris som kallades för Buddha. Han vägde 205 kilo. Vilket är en sån här gris som jag aldrig någonsin kommer komma i närheten av igen.
Det var en galt på 205 kilo.
Yes. Och jag var ju liksom helt nyexaminerad. Hade precis anlagt min första åtel för att man skulle tydligen göra det. Och så satt jag där och väntade på att det skulle komma en gris. Jag hade med mig en kompis också från Stockholm.
En kompis
i vita sneakers. Satt där och så kom det någon skepnad. Det var så jäkla mörkt. Så min kompis säger att fan Totte, jag tror att det är en grävling där. Alltså kolla kikarsiktet, det spöregnade och det var ganska mörkt så. Men i kikarsiktet såg man ändå fan, det är nog fan ett vildsvin. Och jag sköt den där och den gick ju vidare också, men då var det sommar och ormbunkarna låg ner och det var blod överallt, så den var inte dugg svår att hitta. Men när vi kom fram till den där grisen så var det som en enorm sten. Det tog ett bra tag att förstå att det var ett vildsvin som låg där. Och då frågade min polare som då hade ingen jakterfarenhet. Jag hade ju ändå då varit ute och jagat kanske 3-4 gånger, så att jag var ju rutinerad i sammanhanget. Ska de vara så här stora? Nej. Jag bara, jag tror inte det.
Nej.
Jag tror inte det. Men. Och sen dess, även om man har skjutit 100 grisar till, så har man aldrig varit i närheten.
Vad sa människor runt omkring dig som hade lite mer
Nej, men det var ju, den här grisen var ju känd i byn. Alltså det var,
okay, folk visste.
I byn alla visste om den här Buddha. Det var liksom hundförarnas skräck. Han var stor och arg och alla de här som har jagat i både spannmål och åtlar, de kände till den här grisen, för han var alltid med och lurade dem. Han kom fram och visade halva trynet, cirkulerade runt den, överlistade den och så kommer den här jävla nyexaminerade 08:an och knäpper honom.
Hur var betarna då?
De var ordentliga, de var 22 centimeter, fick brons för dem i alla fall. Och jag hade ingenting att relatera till då, för jag hade skjutit en gris innan, det var en 50 kilos brun gris och sen gris nummer 2 var på över 200 kilo. Och sen har man aldrig varit i närheten efter det. Kommer kanske aldrig vara heller.
Vilken häftig upplevelse och vilken start du har haft.
Ja, verkligen.
Så. Hur jagar du rådjur någonting?
Ja, men en del. Ja. En del, jag har varit ute på några bockpremiärer och skjutit några råbockar. Men sen på äldre dagar, eller på sen, nu är jag inte särskilt gammal, men då har jag blivit en väldigt frälst i tax- och dreverjakt med hagelgevär.
Och det är extremt trevligt.
Det är extremt trevligt och trivsamt. Och så där. Det går väldigt lugnt, det är lite mer avslappnat än klassisk kulvapen. Det blir ofta lite lugnare skott också, lite
och väldigt lite fokus på mängd vilt eller troféer eller så där, utan det är liksom de gångerna, vilket är ganska många gånger nu, jag har deltagit på den typen av jakt, så blåser man ofta av efter så här, ja, men det fälls ett rådjur och så, ja men det är bra, och då samlas man upp igen och så grillar man lite korv och sen så om folk är sugna så fortsätter man, men annars är man det är en väldigt, väldigt trevlig aktivitet.
Man får ju begränsa sig lite, för att jag är sån här som skulle kunna bli fast på vilken jaktform jag än provade på, och då har man helt plötsligt kalendern räcker inte till.
Nej, exakt.
Så jag har liksom förbjudit mig själv till vissa jaktformer och vissa hobbies, för att jag förstår, jag vet att jag blir fast med det.
Men det finns ju en sak som när folk blir fast i det, så blir de då läggs det hur mycket tid som helst. Och då har jag precis sett att du har börjat med det, och det är bågjakt.
Ja, precis.
Så du har ju liksom, du talar lite emot dig själv.
Ja, precis. Det var ju en grej som jag ändå tillät mig själv på.
Okej. För där kan man nog nörda ner sig.
Ja, jag har förstått det också. Men
du har inte jagat med bågen?
Nej, jag är väldigt, väldigt nybörjare där. Och jag tycker om att bli nybörjare på lite, även om man i sammanhanget kanske är nybörjare på jakt överhuvudtaget också. Om man bara jagar 10 år. Det finns många som har jagat 50 år där ute. Men det är kul att få bli riktig nybörjare ibland på någonting. Så jag testar gärna på nya jaktformer och nya hobbies och sånt, mm, och får känna mig som en riktig nybörjare. Jag tycker att det är roligt. Ja. Så just nu så är jag en riktig nybörjare på bågjakt. Ja. Eller en bågskytt överhuvudtaget.
Hur är det att berätta? För jag är ju liksom, det där är ju någonting som jag själv, mm, inte har vågat. Den dörren har jag liksom inte vågat öppna, för jag vet att jag skulle kunna slukas in i det. Så jag vågar knappt fråga om det, för då vet jag om vad jag kommer att ligga och googla ikväll. Men berätta, hur är det att börja med bågjakt? Jag tror att det är många som undrar det.
Ja, ja precis. Jag har också liksom, jag köpte en båge för 5 år sedan. Mm. Och tänkte, det här är en compoundbåge som är, ja, men ett instegsbåge, det är ingen värsting eller någonting. Mm. Och så provsköt jag den där på någon tavla. Mm. Jag hade inte ens monterat ihop den rätt, så jag sköt åt helvete. Jag sköt sen 3 pilar, mm, och sen blev jag allmänt rädd för den. Typ, okay. Men sen nu 5 år senare så har jag liksom tagit mig tid och monterat ihop den väldigt korrekt och fått den inskjuten först, vilket var ett bra ja, steg. Och började skjuta i den som heter Roslagens bågskytteklubb. Då. Där har jag fått prova på både vanlig traditionell långbåge som det kallas då, eller recurved-båge. Mm. Som är egentligen är en båge med en sträng. Mm. Och sen finns det då compoundbåge. Mm. Och det är egentligen en båge.
Det är med massa hjul.
Ja, med hjul och utväxling helt enkelt. Ja, så det är den som kommer upp i de energierna som får jämföras med ett klass 1-vapen. Mm. Så det är compoundbågen man ska jaga med om man ska jaga.
Mm. Men i Danmark får man jaga med pilbåge. Mm. Och i Finland får man,
ja, precis. Finland och Åland får man jaga med pilbåge. Så det är väl ett mål med min färd. Liksom. Mm. Vägen dit ska ju vara rolig framför allt. Men man ska alltid ha ett litet mål och långt där borta. Att man ska iväg på någon jaktresa och få testa och praktisera sina färdigheter.
Ja, vad roligt. Jag hade gärna börjat prata lite mat.
Ja.
Dels är jag faktiskt lite hungrig och jag ser att du har med dig lite salami. Så jag tänker att om vi börjar prata om mat så kanske du kommer öppna den där. Eller har
kanske,
du bara lagt den där för att läska mig?
Ja, men precis. Det är mest för att sukta lite här. Ja. För att det ska bli lite extra hungrig. Ja. Nej, men vad jag har hållit på med egentligen, det kom egentligen i samband med jakten. Att första vildsvinen som jag sköt, och inte Buddha, den lilla grisen. Mm. Då bestämde jag för att jag ska ta tillvara på 100% av den här grisen. Jag ska ge, liksom, kinderna ska få bli en festmåltid, och tungan ska få bli en festmåltid. Och varenda litet gram ska utnyttjas maximalt. Mm. Och då liksom, för hade jag ju förstått att det här med lufttorkade charkuterier, det är att maxa någonting. Det är att få en köttbit att smaka 10 gånger så mycket. Så man kan äta 10 gånger så lite och få lika mycket glädje. Mm. Eller kanske mer till och med.
Eller så kan man äta lika mycket och få 10 gånger så mycket.
Ja, det blir 100 gånger tror jag.
Exakt.
Ja. Så då började jag nörda ner mig i salamis och lufttorkade skinkor. Mm. Och det är ett eget nörderi. Ja. Också, jag kan inte göra någonting halvdant. Så att jag... Nej. Jag gjorde, tror jag, 10 kilo salami första gången på den där grisen. Mm. Och
det gjorde du helt själv?
Ja, jag googlade mig till. Liksom. Jag hittade någon guide från någon tysk gubbe som hade gjort någon guide.
Och då, var hängde du köttet?
Det var ju målarrummet på gården då. Mm. Den batchen vart väldigt lyckad, vart väldigt gott. Så jag tog liksom, jag bestämde mig för att jag ska hjälpa andra att göra korv också. Mm. Så jag la ut lite snyggt på Facebook att jag börjar göra korv. Mm. Salami. Så jag kom hit med ett kött, så gör jag korv på ert kött. Så får ni tillbaka korven.
Men då hade du någon rök eller?
Nej, salamis
ska vara
100% lufttorkade.
Okay, ja.
Det finns såklart rökta salamis också. Men jag nördade ner mig i mjölksyrat och lufttorkat.
Ska vi ta salami som ett exempel? Kan du bara berätta, hur gör man en salami?
Man tar kött då. Och sen gör man det som en traditionell korv. Att man maler eller skär köttet.
Ja.
Vissa salami är ganska grovmalda. Och sen så har man i kryddor. Ofta havssalt. Mm. Och sen vitlök är en klassiker, lite örter eller om man vill ha lite paprikastil på den eller chili.
Mm.
Och sen det som så skiljer sig från är att man matar med bakterier också. Och då köper man bakterier på nätet enklast, för det är sådana som är speciellt odlade för att göra just salami.
Mm.
Startkultur kallas det i webbshopparna liksom. Mm. Och då är det en mängd olika mjölksyrebakterier.
Och i vilken form kommer de?
Det är pulverform då, så det är lite såna knarkpåsar.
Som är torr då?
Ja, precis. Mm. Den är odlad i rismjöl tror jag.
Ah, okay. Och så tar man liksom en liten skopa?
Ja, precis. Man tar 0,2 gram per kilo.
Mm.
Och så blandar man ut det där. Man vill aktivera de här bakterierna, som man brukar göra en som det kallas för cocktail. Mm. Man tar lite honung och rör ut med lite varmvatten och de här bakterierna. Så låter man dem stå ett tag först. Mm. Och sen häller man ner det på köttet innan man maler det. Och sen maler man kött och mjölksyrebakterier tillsammans. Mm. Stoppar det i fjällstar. Jag brukar köra oxtarmar, så får man lite tjockare korvar. Man kan ta gristarmar också, men då blir de väldigt smala.
Och vad är det lätt att hitta?
Oxtarmar. Ja. Kan man också köpa på nätet, eller bra livsmedelsbutiker ska kunna ha lite fryst oxtarm också. Ja. Och sen så är de tre första dagarna de viktigaste. Det är mjölksyringsdagarna. Då ska man hänga den 20-28 grader ungefär. Aha. Där mjölksyran kan få blomma. Ja. Så inte varmt, men heller inte för kallt.
Så har du 20-28?
20-28. Mm. Alltså, ja. Det är där man mår som bäst. Då. Över 30 kan späcket börja lösas upp eller olja
sig. Späcket liksom. Nämnde du inte? Det är ju en del av...
Ja, precis. Det är en del av köttet. Då. Ja. Man vill ha ganska mycket.
Och om du har vildsvinskött och det är ett ganska magert vildsvin. Mm. Vad för typ av späck?
Ja, jag gör nästan alltid rent grisspäck, för att det, liksom, ja. det finns bra tillgång på det, det är alltid jämn kvalitet och man vet var det kommer ifrån. Liksom. Ja.
Och det maler du ner med köttet?
Precis.
Då. Vad brukar du ha för fetthalt på dina korvar?
25-30 nästan. Mm. 25 är mer standard korven. Liksom. Ja. Ska man göra en hjortkorv till exempel, då vill man fortfarande ha griskött i. Eller om man får salami eller någonting, så vill man fortfarande ha grisspäck i. Mm. För grisspäcket är mycket smörigare och det här talget från nötkött, hjortar och får är ofta ganska smuligt, liksom, torrt och smuligt, så att det blir en snarare lite oskön känsla på tungan. Mm. Så grisbäck är jätteviktigt. Ja. Och sen stoppar man de här i korvar och första tre dagarna som sagt lite varmare. Och i början så är det väldigt viktigt att man har koll på hur hårt mjölksyra de blir tills man har jobbat ihop ett recept. Och då kan man kolla det med pH-mätare. Mm. Och där kan man kolla hur syrlig man vill ha den. Om man styr hur syrlig korv man vill ha med hur mycket socker eller honung man trycker i korven. För det är maten till bakterierna. Mm. Så ju mer socker man får i korven, desto syrligare kommer korven bli. Så det är lite motsägelsefullt.
Vadå? Så socker aktiverar bakterierna?
Ja, eller? Det är maten till bakterierna.
Ah, ja, okay.
Så har du till exempel en korv med massa paprikapulver i, då behöver man inga honung, för att då fungerar det som sockerarter. Liksom.
Okay.
Har man bara vitlök i lite, kanske en ganska naturell korv, då bör man styra mjölksyringsmängden med honung eller socker.
Och vitlök har man inte så stora mängder av, men vitlök är ju faktiskt, det är ganska mycket kolhydrater i vitlök.
Absolut. Ja. Så det hjälper till, men det är inte tillräckligt. Men däremot om man gör en, om man, det skulle vara extremt mycket vitlök, då kanske man kan skippa sockret eller honung. Ja.
Tycker du att det blir stor skillnad i smak om man använder socker eller honung?
Nej, däremot så ska man gå in på riktig nördnivå, så finns honung innehåller olika typer av socker, det vill säga snabba sockerarter och långsamma sockerarter. Mm. Så det funkar med att man får igång mjölksyran fort, och det fungerar också som bra mat till bakterierna över tid. Mm. Men det här är extremt nördnivåer.
Ja, men det är ju jätteintressant. Jag är helt säker på att de som fortfarande lyssnar tycker det är intressant. Nej, men det är klart att lyssnarna tycker att det är intressant. Jag tycker i alla fall det är intressant.
Du får komma upp och göra korv med mig någon.
Ja, alltså det jag älskar med just det här är att man faktiskt kan göra det hemma.
Absolut.
Men fortsätt, vad händer sen då? Tre dagar.
Då ska pH-värdet vara på ungefär 5,1. Uh-huh. Vilket är normalt kött är 5,6-5,8. Och där kan man säga att runt 5,1-5,2, där är det en säker produkt.
Och då har
man
liksom... du kan inte göra någonting med den, för den är ju stängd. Så då kan du bara lära dig till nästa recept.
Ja, precis. Man får ju, det är ganska otacksamt på så vis att ungefär 8 veckor efter man har gjort sin korv får man liksom veta hur den blev. Ja. Så om man ska ändra på receptet så får man...
Ja, för du kan inte injicera...
Man kan säga att, nej, precis. Det är några års... det tar ibland några år att få fram ett recept.
Liksom. Okay. Och då, när du då ska liksom kalibrera pH, då kan du då göra det genom mer socker eller mer bakterier?
Mm, nej. Det är det som styr. Nej, men bakterierna kommer sprida sig ändå. Det är maten till
så
maten.
Det är mer eller mindre socker? Liksom.
Ja, jag har aldrig haft problem med att korvarna blir för hårt syrade. Liksom.
Okay.
Men tyska korvar brukar ofta vara så extremt syrliga. Så här, tyska medvurser och sånt.
Vad ligger de på då?
Ja, de är säkert långt under.
Okay.
Jag har inte ens lagt ner energin på att göra sådana korvar, för jag tycker inte att det är gott.
Nej, okay, jag fattar.
Jag vill ha de här eleganta, söta, sötsyrliga italienska salamina.
Och efter de här tre dagarna, vad har man då?
Då har man en mjölksyrad färskkorv som man sen ska hänga in i ett klimatrum av något slag.
För att avsluta bakterieprocessen?
Ja, den kommer liksom, den kommer bromsas då.
Ja. Och om den fortsätter hänga i 28 grader i 7 dagar till?
Mm, då kan den också bli för hårt syrad.
Okej. Okay. Det är så tyskarna är då?
Ja, precis. Kommer. De kör mer socker och
annat. Men jäser den till slut eller något sånt?
Ja, så till slut kommer ju fettet härskna också. För fettet tycker inte om att ligga i 25 grader.
Där kan jag tycka att vissa salamis, vissa så här grova, göttiga salamis kan gå lite åt härsket.
Ja, absolut. Och det ser man ofta på såna här spanska skinkor och sånt också. För när man går in på... Sen det funkar ungefär samma sak med salamis och skinkor, att det handlar om en mjölksyringsprocess när man ska försöka få igång bakterierna och det handlar om en längre tid av mognad. Mm. Och den här mognaden är egentligen viktigt att det inte får bli för torrt, men det ska gå under en längre period så att det ska vara ett jämn konstant temperatur och en jämn konstant ganska hög luftfuktighet.
Mm. Så vad hänger du det då?
Vi kör kylrum nu för tiden. Nu har jag ju börjat göra det här professionellt och säljer korvar och sånt också. Men i början försökte jag skapa mitt eget klimatrum med att ha ett kontor med vatten, luftfuktare och luftavfuktare och sånt. Men det var inte hållbart att försöka komma upp i 75% på vintern i ett helt rum. Det är nästan omöjligt.
Mm.
Nej, så det vart ju till att börja göra lite professionellare sen när man...
Okej. Okay. Och då, vilken temperatur så har du? Vanligt kylrum, alltså typ 6 grader?
Ja, man kan ha lite högre. Det, egentligen har man lite högre temperatur, typ 10-12 grader, så går det också lite fortare.
Okay.
Man kan hänga upp det inne 6 grader, absolut, men det tar väldigt lång tid.
Och då kan man till exempel bygga om en vinkyl? Eller vanlig?
Jättebra. Många tar en gammal kyl och sätter in något form av spel, eller bara styr luftfuktigheten med hur stor springa det är.
Mm.
Och någon form av luftcirkulation där inne vill man ha också. Så det finns massa guider på nätet på hur man kan...
Men vinkyl är rätt smart, för det är snyggt. Alltså då kan man hänga dem i köket.
Korva
jag har en stor vinkyl, men jag har två. En för korv och en för vin.
Ja.
Alltså då är man ju hemma.
Alltså korvar är ju otroligt vackra.
Ja.
Man brukar doppa salamis i vitmögel också. Då tar man alltså, köper vitmögel också på nätet.
Ja, det är den vita man brukar se på den. Liksom.
Ja, precis. Ja. Man kan skrapa ner lite...
Och varför gör man det?
Ta lite från en brieost också, lösa upp i lite vatten och sen doppar den. Det här gör man för att få en dominant mögelart. Annars, alltså köttråvaror som hänger i rumstemperatur, det har ju, den kommer ju mögla liksom. Det är ingen snack om saken. Och det är inget farligt heller om man får rätt typ av mögel.
Okay.
Så att vitmögel är, de flesta korvarna är ju ganska prickiga och en del är helt täckta till och med. I industrin har man ju till och med pudrat dem med rismjöl för att det ska se ut som mögel. För det är jävligt läcker och sexigt med de här vita korvarna. Liksom.
Men tillbaka till korven som hänger då i kylrummet.
Mm.
Hur länge hänger den där?
Upp till 8 veckor ungefär om man gör en tjock korv på oxtarmar. Liksom.
Och då blir den hårdare och mer kompakt?
Ja.
Men andas tarmen då?
Ja, precis. Ah. Naturtarm som jag bara använder, det andas. Det är väldigt bra. Om den är lagom fuktig.
Ah.
Blir den för torr så slutar den andas.
Aha.
Så därför man kan säga egentligen när den är fuktig så andas den väldigt bra. Okay. Och när den blir torr så slutar den andas. Då blir det som ett skyddande skal som liksom tränger in all fukt inuti.
Mm.
Och då blir den dålig till slut.
Och efter 8 veckor, är den klar då?
Mm.
Och då är den sådär hård som en salami är. Men hur packar du den? Säger man packa, säger man inte. Vad heter man? Stoppa? Mm. Nej, vad säger man? Stoppa korv?
Man fyller med en korvspruta.
Gör man det liksom mer kompakt än en vanlig bratwurst?
En grillkorv vill man ju liksom packa ganska löst så den har möjlighet att expandera när den värmebehandlas. Salami är tvärtom. Den krymper. Den tappar ungefär 40% av vikten. Vilket gör att man måste packa den enormt hårt för att den sen ska bli någorlunda rund. Annars packar man den löst så kommer den bli väldigt skrovlig. Och
jag tror att just nu så sitter folk och lyssnar på detta. Någon kanske sitter i en bil, någon kanske ligger i sängen och ska sova och sådär. Och så är de jävligt sugna på salami nu.
Ja.
Och så har de ingen salami nära. Men då kan jag berätta för er bara så att ni vet att vi har det. För nu måste du öppna de här. För nu är jag så jävla sugen på salami så det finns inte. Och de är det 3 stycken. Som
precis.
Du har gjort själv, antar jag.
Ja, precis. Ja. Absolut. Vi har ju ett gäng olika sorter som vi har i vårt ordinarie sortiment. Liksom. 5 olika sorter med liksom de som vi säljer ut i butikerna. Utöver det så kommer folk kan komma upp och göra korv på sitt eget kött.
Mm.
Och då kan det till exempel vara ett jaktlag eller en jordbrukare som kommer upp och tar med sig 40 kilo vildsvinskött eller fårkött eller någonting. Mm. Och sen så tillsammans har vi en liten korvprovning, bestämmer vilka kryddor vi ska ha på just deras korv. Mm. Och så gör vi en helt unik korv på deras råvaror. Mm. Och sen så får ju helt enkelt de här jägarna och jordbrukarna åka hem i 8 veckor och leva i ovissheten om hur deras korv blev. Mm. För att sen komma tillbaks 8 veckor senare, få provsmaka, få vara med och sätta etiketter och ha en helt unik korv.
Coolt.
Mm. Så de korvarna jag har med mig idag är då de som är gjorda på viltkött, vilket är, det känns lite extra bra i podden Jägaren.
Ja.
Så jag har 2 stycken vildsvinskorvar med mig. Mm. En som heter svingod salami och en som heter svinstark salami.
Mm. Det är båda. Kan vi börja med den goda?
Ja, det gör vi.
Alltså för smaklökarna,
ja, tänker jag. Så inte... Och sen har vi även en till, men den tar vi sen.
Okay.
Vi börjar med de här.
Ja, grymt. Vi har ju i podden tidigare så har jag haft med Lubbe Garell och då käkar vi ostron i podden. Och då var jag orolig för att det antagligen kanske inte var så bra, så himla bra content. Lyssna på 2 personer som sitter och äter liksom. Men jag tyckte det blev ganska intressant. Så ni får vara med oss här när vi provsmakar helt enkelt.
Jag har ju smakat den här förut, men jag tar gärna några skivor ändå.
Och den här är då, den heter svingod.
Mm.
Och där sätter du förväntningarna, du sätter ju ribban rätt högt.
Ja, men absolut, det kan jag göra. Liksom. Det kan jag göra liksom. Det här är resultatet av 10 års experimenterande, så de är väldigt goda.
Jag älskar att du skär upp med en morakniv också, det känns liksom, det känns bra. Nu har du skurit upp här. Jag tar den direkt, är det okej?
Okay? Absolut.
Luktar lite, åh gud.
Den här är gjord med, svingoda salamin är gjord med...
Den har ju fänkål.
Nej, faktiskt inte. Det är enbär.
Enbär?
Enbär, svartpeppar, vitlök, timjan och rosmarin. Det här har vi liksom tänkt efter, jag älskar stönen där.
Jävligt bra.
Här har jag försökt efterskapa...
Liksom, svingod.
Svingod. Mm. Mm. Där har jag liksom försökt ta de kryddorna som man förknippar med vilt och skog.
Mm.
Den här verkar gått hem.
Ja, men den smakar skog.
Ja, precis.
Den smakar verkligen skog.
Och det är för att rosmarinen, va? Det är för att förhöja viltsmaken. Liksom. Jag tror att enbären och rosmarin tillsammans bidrar till den här skogssmaken.
Ja, men det är som att sitta under en gran och dricka en gin och tonic lite.
Och den här är ju ganska så snäll. Liksom. Den är ju väldigt mild och härlig och barn gillar den. Och liksom,
det är fan en av de bästa salamisarna jag käkat.
Fan, glad jag blir.
Den är grym. Oh, okej, okay. Nu har vi en lite rödare. Den ser lite mer spansk ut.
Ja, precis. Det här är lite mer chorizo-inspirerad salami som heter svinstark salami. Ja. Då har vi ju valt att döpa den till det för att det är en stark vildsvinsalami.
Mm.
Och den här kryddas med rökt paprika, chili och vitlök. Den är inte så här obehagligt stark som man är liksom...
Innan jag smakar på den här, vad den här lite mer spanska röda...
Vi skulle kunna kalla den för chorizo-salami kanske. Okay. För att spanjorerna gör ju mycket salami, chorizo, lufttorkad chorizo. Och den kallas ofta för chorizo-salami när det liksom är chorizo som är lufttorkad. Mm.
Paprikasmaken är tydlig. Och stinget kommer då från...
Det är peperoncini, alltså en italiensk chilifrukt som ger väldigt bra eftersmak.
Mm.
Så här med en kall öl till.
Ja, alltså det är ju svingott och lätt också. Men jag känner inte vildsvinskaraktären lika tydligt.
Nej, den försvinner lite i kryddorna. Mm, det gör den faktiskt. Så har vi några sorter till också. Nej,
nu tog jag den här svingod igen.
Ja.
Alltså den peppan också. Mm. Fy fan vad fin den är.
Ja, vi kör lite.
Är det svartpeppar?
Det är svartpeppar, vanlig. Men det är väldigt hög kvalitet på svartpeppar. Och så maler vi den extremt grovt så att det slinker med ganska mycket hela korn också.
Jag har ju blivit helt tokig i svartpeppar.
Ja.
Alltså, det går nästan inte att ta för mycket tycker jag. Det är sinne. Men det ska vara bra svartpeppar som säger.
Verkligen.
Och nymald.
Nymald, precis.
Mm. Ja, ni missar någonting. Helt klart. Det här avsnittet är även sponsrat utav Swarovski Optik. Okej, Fredrik. Idag så ska vi snacka lite kikarsikte, tänkte jag.
Mm.
Vi har ju tidigare pratat om handkikare och val kring det, alltså hur man ska tänka. Hur tänker ni kring kikarsikten?
Om man tittar i Sverige så är ju den vanliga jaktformen i Sverige, det är ju trevjakt.
Mm.
Och då finns det ju specifika kikarsikten som är utvecklade för trevjakt. Håller man sen också på med jakt på lite längre avstånd, kanske tycker det är kul att pyrsa ibland, då vill man ju få en högre förstoring.
Ja.
Och sen så kanske du vill sitta lite längre på kvällen. Mm. Då vill du ha större objektivdiameter. Så ska man göra det väldigt enkelt kan man säga så. Det finns kikarsikten för drevjakt. Det finns allround-sikten som klarar det mesta. Du har ju såklart sikten för vakjakt. Då är det som större objektivdiameter som är den stora grejen. Och sen har du ju liksom då kikarsikten för jakt på längre avstånd.
Ja.
Så ska vi bena ut det väldigt enkelt kan man säga så här. Att vi har ju då en serie som är Z8-serien. Mm. Och det innebär att det är 8 gånger förstoringsväxel.
Ja.
Till exempel 1-8 eller 2-16. Så när vi Z6, då är det 6 gånger förstoringsväxel. Till exempel 1-6 eller 2-12. Och det ni hör då att det finns ett stort spann. För att det handlar inte bara om själva förstoringsväxeln. Utan här är också objektivstorleken.
Mm.
Ju större objektiv, desto tyngre.
Mm.
Desto klumpigare får man väl lov att säga.
Mm.
Men det är också bättre skymningsvärde framförallt.
Jag själv har ju ett 2,3-18 och 56 diameters.
Mm.
Och jag jagar på det sättet.
Mm.
Det var så jag tänkte.
Mm.
För jag kan vara på en drevjakt då och då, men ganska sällan.
Mm.
Utan jag älskar att smygjaga. Då är det ofta både i gryning och skymning. Och därför vill jag ha liksom en stor glugg.
Mm.
Och sen just möjligheten. Jag har nog aldrig använt 18 gångers förstoring vid skottögonblicket, om jag ska vara ärlig. Väldigt sällan över 10 då.
Mm.
Men att kunna komma nära och att kunna avgöra vad det är för kön, vildsvin till exempel, är fantastiskt att kunna komma nära.
Den flexibiliteten, det är just själva syftet till varför man ska ha 8 gånger förstoringsväxel, varför det är värt det.
Ja.
Just för att du får ut mer och du kommer närmare. Sen skjuter du sagt som du säger sällan på det förstår jag. Om man är en typisk svensk jägare, om det nu finns några sådana, så är det ju ofta att rekommendera ett drevjaktsikte och då bra att ta då till exempel i Z8-serien för att du kan komma upp hela vägen till 8 och få alltså en större flexibilitet i din jakt. Det handlar om återigen om hur du jagar.
Tusen tack.
Tack.
Vi hörs om en vecka.
Det gör
vi.
Normally being a little extra can be a bit much, but when it comes to healthcare it pays to be extra. And United Healthcare makes it easy with Health Protector Guard fixed indemnity insurance plans. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, they supplement your primary plan, helping you manage out-of-pocket costs without the usual requirements and restrictions like deductibles and enrollment periods. So when it comes to covering your medical bills, you can feel good about being a little extra. Visit uh1.com to find the Health Protector Guard plan for you.
Hey, I'm Ryan Reynolds. Recently, I asked Mint Mobile's legal team if big wireless companies are allowed to raise prices due to inflation. They said yes. And then when I asked if raising prices technically violates those onerous 2-year contracts, they said, what the f*** are you talking about, you insane Hollywood ass f***? So to recap, we're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com.
I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me.
In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Sen så har du med en tredje variant.
Ja, och det här är faktiskt, det här håller i dig, en andsalami. Det här är en tillverkning åt en jägare som heter Micke som bedriver andjakt och viltvård. Har gjort tillsammans med oss en andsalami.
Mm.
Så den här är gjord
för... Det här är jag spänd på. Jag har ju en springer och just gräsänder är ju någonting som jag jagar ganska
mycket. Det här är ju inte säljer för den skulle bli så obehagligt och dyrare då. Ja. Eftersom han har då ganska fri tillgång på gräsänder så kommer han väl dit med 250 änder.
Har han plockat dem och kommer...
Ja, han kommer färdiga bröst då.
Alltså den är mörk.
Ja, otroligt mörk.
Ja.
Och väldigt hög viltkaraktär på. Och det här har vi då kompletterat. De här innehåller 0% fett. Så jag har kompletterat med 25% grisspäck ungefär.
Mm. Tamgris.
Tamgris, precis. Och när vi gjorde den här första gången, då var jag osäker på om det skulle bli bra eller inte. Då var jag rädd för att det skulle smaka för metalliskt och liksom för mycket vilt. Men jag tycker att den var helt fantastisk.
Jättebra. Åh, jag rös. Gåshud. Den här var ju en helt annan. Den känns mycket mer förfinad. Ja. Alltså den är...
Det här är nästan inga kryddningar alls. Det är bara råvaran i sig som får tala för sig själv.
Och den smakar and.
Ja, det är 80%, 80 eller 75% and och 25%
smäck. Men vad har du för kryddor då?
Lite vitlök och lite peppar bara.
Är det sant?
Mm.
Fy fan alltså.
Det är bara andsmak liksom. Överlag kan man väl säga att ju mer råvaran i sig smakar och om man vill ha den smaken...
Mm.
Som till exempel om man äter en ren och vill att det ska smaka ren, då ska man ju vara sparsam med kryddorna. Ja.
Extremt gott.
Mm.
Jag tänker att vi ska fortsätta att prata lite mer om mat.
Mm.
Du håller på med korv mycket, men du grillar ju mycket och sådär också.
Ja, precis.
Och då tänkte jag att vi kunde göra så att jag gör det här på samma sätt som jag gjort tidigare. Tillsammans med andra poddgäster innan, som är kockar. Och det är att jag berättar vad jag har i min frysbox. För väldigt många jägare har ju... massa olika detaljer i frysboxen och så vet man inte riktigt vad man ska göra med dem. Och då tänkte jag, om jag bara tar upp en grej ur min liksom frysbox som vi hittar på att den finns här bredvid. Och så får du spåna lite liksom hejvilt om vad man kan göra med detta. Är det okej?
Okay? Låter underbart.
Ja, grymt. Så, vi börjar med and. För det har jag ganska mycket. Och då har jag andbröst som ligger vakuumförpackade och frysta. Fyra stycken bröst i varje liten vakuumförpackning här. Så jag tar upp en sån. Fyra bröst och vi är två personer som ska käka. Vad tycker du att vi ska göra?
Då tycker jag faktiskt att vi ska göra en tartar.
Älskar tartar.
Ja, och vi ska göra en lättgravad tartar. Som är perfekt att göra om man ska äta lite mer av tartaren. Tartar ska egentligen vara, kan man säga, rått kött eller lättgravat kött. Jag tycker att det är jäkligt läckert att dela andbrösten på två. Längst med så att det blir två platta bitar. Strö på lite salt och socker. Inte så mycket, det ska vara lite lättgravat. Men ska fortfarande inte vara som en... Inte så hårdgravat.
Nej.
Och sen kan man, direkt efter det kan man slänga dem i frysen. Och sen...
Så man gravar dem i...
Man gravar dem liksom i... De kommer gravas på vägen. På vägen medan de fryser in och på vägen medan de tinar.
Uh-huh.
Och när du har slängt in dem i frysen, när de kommer ut från frysen när de är ganska hårda, eller djupfrysta, då kan man skära dem med en vaskkniv jättefint. Så man får liksom 3x3 mm kuber. Försök skära ett färskt eller andbröst.
Ja.
Eller färskt kött överhuvudtaget i snygga kuber. Det går typ inte.
Nej.
Så jag brukar ofta halvfrysa den lite, eller helfrysa den, och sen skära den när den är fryst. Och då, när den där är liksom tinat, då är det färdiggravat. Då har man liksom, man behöver inte låta den ligga någonting. Det är bara...
Salt och socker,
precis.
Och då är det vanligt salt och vanligt socker liksom.
Ja, precis.
Det är ungefär lika stora delar.
Ja, jag skulle säga lika stora delar. Traditionellt sett när man gravar så kör man mer socker än till exempel när man gravar lax, men det blir för sött då.
Och ska man salta ungefär lika mycket som man skulle göra om man skulle steka dem?
Ja, precis.
Bra.
Så det blir lätt gravat då.
Yes.
Och sen...
Vad händer med konsistensen när du gravar den?
Den sätter sig liksom. Den blir lite hårdare och man förhöjer smakerna enormt. Så det smakar dubbelt så mycket and. Och den får också en mycket skönare konsistens att äta lite mer utav. För bara rått kött blir man mätt på ganska fort liksom. Så det här är bra om man vill äta lite mer utav.
Bra.
I den här gravningen, när man har tärnat upp det, kan man stänka på lite. Nu tänkte jag att vi skulle göra en rätt med asiatiska smaker.
Ja, kul.
Så jag kan tänka på några droppar soja. Man kan ha lite brännvin på där eller någonting också så att det händer någonting. Vi skulle kunna ha lite kryddat brännvin till och med.
Okay.
Vi ska försöka göra, nu ska vi göra en asiatisk och svensk kombination här med ingefära, lingon och soja. Så vi skulle kunna ha några droppar med något kryddat brännvin. Varför inte en OP eller en...
Fan vad trevligt.
Ja, precis. Och sen så smakar vi upp tartaren så att den är väldigt god. Och sen
det passar ju med OP också, OP and. Är det så?
Ja,
eller hur?
Den har jag inte tänkt liksom. På. Den har inte tänkt på. Det var ju helt fantastiskt.
Men det är för att du inte är göteborgare.
Ja, precis. Ja. Okay. Så till den så serverar vi lite en majonnäs smaksatt med soja. Och sen brukar jag göra en kräm på såna syltad ingefära. Man köper i affären ingefärskuber som är kokta i sockerlag. Mixar det tillsammans med lingon för att den är extremt söt. Och så mixar man det med i en blender med
färska lingon.
Färska eller frysta lingon kan man säga.
Okej, okay, ja.
Så man får en helt slät kräm med ingefära och lingon. Ja. Och så lite rostade hasselnötter till det där.
Och den krämen...
Den klickar man på tartaren bredvid eller... Man kan lägga upp den lägga några klickar på liksom.
Det här
smakmötet när man har sojamajonäsen, den sötsyrliga lingon och ingefärskrämen, lite crunch, man vill ha lite rostade nötter till och lite smörgåskrasse på.
Åh, fan vilken fin rätt. Ja. Mm. Det här, återigen, ni får spola tillbaka, pausa, skriva ner liksom. Mm. Men det här lät grymt intressant. Mm. Och om man, nu är detta på and, men jag menar, den här kryddningen kan man ju göra på även om man har dov eller
absolut.
Något liknande, eller
hur? Absolut, vi brukar göra den på rådjur också. Jättebra att göra tartar på lättgravat rådjur.
Ja. Jag har faktiskt aldrig gjort tartar på fågel. Men ripa och duva går också att göra det på. Liksom.
Den har en sån unik smak som man liksom vill framhäva.
Ja. Det här, nu har jag en jävla grej här, ska du veta. Och den ligger faktiskt inte i frysboxen, för jag har inte så stor frysbox. Men jag har ett helt vildsvin. Det här är nog många som varit med om. Och du nämnde innan att ni gör det ibland.
Ja.
Så det skulle jag vilja veta på riktigt. Hur fan gör man? Kan man göra det själv? Och så. Så det här är en 40 kilos gris.
Perfekt. Alltså 40 kilo eller
levande vikt.
Ja. Så att det är en 20 kilo slaktkropp ungefär.
Ja, vad gör jag?
Ja, du ska ju såklart grilla en hel och bjuda in hela släkten. Mm. En 20 kilo gris räcker till 40 gäster i alla fall. Så det blir trädgården full här.
Mm.
När man grillar hela vildsvin så är det jätteviktigt att man, för att den ska hålla sig saftig under hela grillningen, så är det jätteviktigt att man rimmar den först. Det är ett misstag som många gör, att de strör på lite salt på ytan och tror att det ska bli bra.
Och rimmar den i vätska? Eller
ja, precis. Det absolut bästa man kan göra är att spruta den med saltlake.
Ja.
Det är absolut det bästa man kan göra. Har man ingen spruta...
Vad då för typ av spruta?
Alltså en marinadspruta eller en saltspruta är det optimala. Man kanske har en liten kanyl också. Mm. Man har det i läkemedelsskåpet.
Jag tror du menar spray. Jag tänkte spray. Ja. Spruta. Okay. Jag har en sån som heter marinator.
Ja, precis. Det går jättebra.
Mm.
Du ska in med saltlaken i köttet.
Ja, okay.
För osaltat kött är inte gott.
Nej.
Och om man kryddar en vildsvin på utsidan och ska in längst in till lårbenet, det köttet kommer inte vara gott.
Nej.
Alltså så enkelt är det. Så där vispar du, kan du kallvispa bara i saltet tills det har löst sig i vatten.
Mm.
En del kör ju nitritsalt, då får man ett som en julskinka, lite rosa kött.
Mm.
Så då fyller du den här grisen med så mycket saltlake du kan. Bara. Mm. Den kommer se helt jättekonstig ut, för att musklerna kommer bli mättade. Så det kommer se ut som
och du har ingen socker i, du vill inte grava den på något sätt.
Nej, bara salt. Och det är det viktigaste delen i hela grillningen, tycker jag.
Ja.
Sen brukar jag köra öppen eld bara. Jag tänder en brasa. Man kan såklart köra briketter eller kol eller någonting, men jag tycker inte att det finns någon direkt anledning till det. Det är mycket charmigare att köra vedeldat. Det blir mycket godare och det tilltalar liksom alla sinnena.
Och vad använder du? Vad lägger du veden någonstans?
Har man möjlighet kan man grilla direkt på backen. Annars kan man ha en tunna eller en plåt eller någonting. Ja.
Liksom. Man fixar till så att det inte liksom kan ta eld någonstans?
Nej, precis. En grusbädd. Eller en,
och då gör du det ungefär lika stort som vildsvinet?
Ja, man kan ha en och en halv. Jag brukar faktiskt göra två brasor. En där som ska sikta in sig på bogen och en som sikta in sig på baklåren.
Okay, och så kör lite varmare där bak då?
Men ungefär lika. Jag skulle säga att det egentligen är bogarna, partiet, som tar längst tid.
Okay, men det är för att det inte ska vara liksom för hett på ryggen då?
Nej, precis. För ryggen blir klar ändå. Ja, den blir klar liksom av det blir en varm omgivning och atmosfär där i mitten ändå.
Mm.
Så två brasor. Sen ska vi krydda den här lite lätt också. Jag tycker inte man ska ha något socker på. För det är socker... bränner, eller man ska inte ha något socker på. För socker bränner och blir bäst innan liksom själva grisens proteiner har fått färg.
Okay.
Så att man ska undvika allt som har med socker att göra. Man kan ha lite en försiktig rub med lite peppar, lite vitlök och lite paprika och sånt. Men ingen rent socker.
Och ibland ser man hur folk använder typ enris för att smörja in det med. Eller,
ja, det är mest
eller rosmarin. Är det, bara
det är mest för show liksom. Ja. Ja,
okay.
Jag skulle säga att det går jättebra med en blomspruta från Biltema också.
Ja, okay.
Och spraya med vatten. Mm. Nej, men så man kryddar ett tunt lager med rub. Alltså en torr rub. Och sen börjar vi grilla den här.
Mm. Och nu gjorde du en vevande rörelse med handen. Så precis. Det är något form av rotisseri.
Ja, precis. Det optimala man kan ha är helt klart ett roterande grillspett.
Mm.
Det finns ganska billiga att köpa om man inte ska ha proffsutrustningar. Det finns för en 1500-2000 spänn som man kan köpa för, som är avsatta för smågrisar. Och sen börjar egentligen det mysiga. Och det är egentligen bara att försöka hålla den här atmosfären runt grisen så lagom varm.
Mm.
Först man vill såklart ge den lite färg. Och det är viktigt att i slutändan att man ska försöka nå att det är en bra färg och en bra stekgrad samtidigt. Mm. Och det där är liksom lite konsten att den inte ska bli förbränd för fort till exempel.
Men du slänger på nya klabbar helt.
Ja, precis. Man får hålla den på en lagom nivå ovanför brasan.
Kan man mäta temperaturen vid grisens yta? Liksom?
Kärntermometer är jätteviktigt. Mm. Att kunna se vad det är för någon temperatur in till benet.
Ja.
Man ska försöka ha den så varmt som att när man har handen bredvid grisen så ska det ska göra ont.
Mm.
Men det ska inte vara så att handen brinner upp.
Okay. Och inte under grisen utan bredvid. Någonstans.
Bredvid grisen, precis.
Bra.
För är det en fet gris så finns det risken att också...
Ungefär vilken höjd från kolen eller träet?
Ja, men en 20-30 cm ovanför, så att det är inte någon risk att liksom armarna slår i glödbädden. Och sen så gäller det liksom att en fet gris kan droppa ganska mycket när den börjar smälta.
Ja, exakt.
Och då kan det flamma upp ganska stora lågor, så man får vara lite vaksam där. Och samma sak med en mager gris då, som kanske inte alls brinner.
Mm.
Den ska man också mata med vattenmassa hela tiden för att man ska hålla grisen fuktig.
Okay. Och då sprayar du den med
vatten? Jag skulle säga att till en gris kan det gå 10 liter vatten.
Okay.
Så hela tiden hålla den fuktig. Mm. Hela tiden. Och så fort den börjar få lite för mycket färg, så är det bara på med vatten, då kommer den inte få någon mer färg. Mm. Alltså om man inte just då i alla fall. Och sen när kärntermometern visar att den börjar närma sig, då är vi uppe i ungefär 58 till 65 grader i bakdelen.
Mm.
60 till 70 grader i framdelen.
Mm.
Då är grisen klar.
Mm.
Och då ska man förhoppningsvis ha tajmat det här så att den är gyllenbrun och vacker också. Och inte kolsvart eller likblek.
Och vad pratar vi ungefär i tid här? Är det liksom 4-8
timmar? För din gris som du hade i frysboxen eller som du hade hängande slakteriet där, ja, jag skulle säga 6 timmar i snitt kanske.
Okay.
Mm. Och där runt 60 grader i kärntemperatur, där kan man hålla det några timmar om man till exempel blev klar för tidigt och gästen inte har kommit än.
Okay. Och då bara tar du bort några klabbar och så...
Ja, eller bara myselda liksom.
Ja.
Det är det handlar om, myselda.
Myselda, ja. Och sen när du då skär upp den, trancherar
precis.
Hur tänker du då på en helt vildsvin?
Jag brukar på en fest tycker jag, när man har gäster som kommer fram liksom, kanske har tillbehören vid ett bord för sidan om och sen kommer fram och ska smaka sig igenom grisen, då är det inte så jävla kul att få en bit bara. Man vill ju kanske ha två olika bitar.
Ja.
Så jag brukar börja med att plocka bort den vid ländryggen, skär av där och bena över stekarna.
Okej, okay, så det benar du ur och trancherar vid sidan av då?
Har man en möjlighet så är det bra för kanske en ugn eller ett värmeskåp eller någonting så man kan värmehålla den.
Mm.
Och sen tar jag ner sadeln, knäcker rebenen på den liksom så man har två olika detaljer att erbjuda.
Okej, okay,
yeah. Då kanske man kan till första gästerna kan få smaka lite magert innan lår och lite feta reben samtidigt.
Mm.
De kanske kan, så man kan få lite olika detaljer, så tycker jag är trevligt.
Okej, men du tar ner den då och styckar upp den?
Ja, alltså själva, om man plockar bort bakbenen då från ländryggen och bakåt från grillställningen, då kan resten av grisen snurra kvar.
Ja, okay. Ja.
Och sen tar man sadeln då kanske mellan karén och kotletten.
Ja.
Då kan ju karén och bogarna fortfarande stanna kvar på värmehållning ovanför brasan. Man kan också lägga upp ett litet galler bredvid. Bredvid grillen där eller på backen så man kan ha värmehålla stekarna på till exempel.
Och du rubbar inte upp eller glazar på eller någonting sånt efteråt utan delarna längst in borde ju vara ganska bara salt liksom.
Ja, precis. Ja. Nej, sen tycker jag man kan ha en jättegod barbecuesås till eller någonting. Det tycker jag är roligare.
Det här går ju att göra.
Ja, verkligen.
Det är inget konstigt.
Och det finns faktiskt en YouTube-film som jag har gjort tillsammans med Viltarian som heter Helgrillat vildsvin. Komplett guide hur du helgrillar en gris.
Där du, alltså så, vilken tur att du inte sa det först.
Då hade ingen
för
lyssnat.
Då hade man ju liksom kunnat bara titta på det istället för att lyssna.
Nej, men
på
nu kan man liksom först lyssna och sen så kan man få höra ungefär samma sak som jag precis har sagt igen, fast man får se det på...
Fast utan dumma frågor längs vägen.
Ja, men då blir det lite tråkigare fast lite mer pedagogiskt kanske.
Mm, det här grymt. Men det där är ju skithäftigt. Jag kommer att... nu, så att ni vet när vi spelar in detta så är vi i maj månad. Maj,
yes,
va?
Maj.
Och så sommaren står liksom... är utanför dörren. Vad säger man? Framför dörren?
Ja, nej, precis. Det är fan, någonstans bakom dörren. Det har redan varit några sådana här riktiga sommardagar. Så att vi...
Ja, så i juli månad då ska jag fan stå där och handveva. Jag kommer inte ha råd att köpa en sån där elrotisseri, utan jag kommer stå där och liksom veva, dricka lite pilsner och vad sa du? Mysgrilla.
Myselda.
Mm. Fy fan vad fint det ska
vara. Det går åt många öl då.
Det är ofta det
när man bjuder på helgrött vildsvin, är ofta det som är boven, att folk har helgrött vildsvin, kan man äta det? Jag gjorde det hos en kompis.
Jag skulle säga att boven är att folk dricker för mycket.
Ja, men det är ofta det. Ja. Kan man äta det? Jag provsmakade det hos en kompis. Han var mest full, han grillade. Det tog så jävla lång tid så han blev full och sen så glömde han bort att typ skära ner den. Det var rått i mitten och svart på kanterna. Och det är ofta därför att folk förknippar att dricka öl och grilla. Och ska man grilla under 6 timmar, då förknippar folk det med en ordentlig fylla också. Men
man vet att blir man bortbjuden på helgrillat vildsvin så ligger alltid världen och sover någonstans.
Ja, men precis. Det är ofta att, och jag som jobbar med det då, så har jag i alla fall lyckats tygla mig själv.
Underbart! Fan, det här blev ju långt. Men jag vill ha en liten grej till. Mm. Då har jag en fin ryggbit här från en dovvilt helt enkelt.
Underbart. Ja, det är ju en sån ädel detalj som knappt behöver någon tillagning. Men om man ska grilla den, vilket jag tycker är otroligt nice, då är det extremt hög temperatur, extremt varm grill som gäller. Ja. För att det här är en liten delikat bit. Och när det gäller liksom en sån bit som en dovhjortsrygg, så ska man försöka få så stor del utav liksom kärnan som möjligt att bli perfekt. Mm. Och en så liten del som möjligt utav köttbiten att bli liksom välstekt. Mm. Därför ska man få på så mycket smak som möjligt på så kort tid som möjligt.
Ja.
När det gäller grillsmak. Och så mycket yta som möjligt. Så man ska liksom, och den här välstekta kanten, skorpan, ska inte kunna liksom tränga in allt för långt in i köttet.
Nej.
Vi pratar extremt varm grill, liksom rullar den några varv så att den får lite färg, lite smak och sånt. Och sen lyfta bort den och låta den mysa sig kvar, klart, liksom smyga sig upp till 50-55 grader, inte mer.
Nej. Och lägger du på indirekt värme eller lägger du den helt off?
Ja, precis. Helt off. Det beror lite på vilken temperatur det är i luften och sånt. Men ofta om man har grillat på den här nu kanske, låt oss säga 2 minuter på extremt hög värme och rullar runt den. Mm. Då har den så pass mycket energi i sig fortfarande. Så den här energin kommer krypa in i kärnan. Mm. Så det är helt ointressant att ta temperaturen på den efter 2 minuter. För då kanske kärntemperaturen kommer vara 15 grader.
Mm.
Sen tar man bort den och lägger den på skärbrädan och låter den vila sig upp. För att det finns så mycket energi som ska in i kärnan.
Och, då måste jag slå mig själv för bröstet lite grann. Då, för det är precis så jag gör.
Ja.
Och jag har, vissa har ju folie. Det har jag aldrig.
Nej. Folie skapar kondens. Vilket gör att den liksom bryter ner stekytan. Så det är ett otroligt dåligt knep.
Ja. Och det jag, nu ska inte jag ta över din här, men det jag har börjat göra nu, och det här gäller även om det är nötkött eller sådär, men finare detaljer som jag vill få upp i medium rare någonstans, då brukar jag liksom grilla på dem satan, eller steka på dem liksom i riktigt hård temperatur, lägger undan dem tills det kommer upp i den temperaturen som jag vill ha. Mm. Och sen låter jag dem ligga och nästan bli kalla.
Mm.
För att sen bara grilla på den satan igen innan jag serverar.
Jättebra knep.
Är det bra?
Ja, absolut. Då får de en dubbel stekyta eller grillyta utan att de riskerar att bli överkörda.
Ja, exakt. För då är den varm när man serverar. Inte i mitten men det behöver det inte vara. Men då är den bara så här jämnrosa verkligen.
Mm.
Tänkte
det
är
läckert. Nu är jag så stöd.
Men vad gör vi med den mer sen då? Vad har vi till?
Ja, till den ska vi ha ett tag. Vi ska göra en riktigt somrig grillfest här nu. Så vi ska ha en härlig chimichurri till.
Mm. Det är ju gött.
Jag brukar köra 50-50 persilja och koriander.
Mm.
Mycket örter.
Mm.
Man kan absolut ha mixa dem, men först tycker jag man ska strimla dem så man liksom inte riskerar att få massa långa skälkar med sånt. Strimla dem fint, olivolja. Sen kör jag alltid en sambal lemon, heter det. Alltså en fermenterad sambal med citron i. Den gör jag själv då, alltså kocken och grisen, vi gör den. Den finns
alltså som en sambal olek.
Ja, precis. Fast en mjölksyrad sambal som är otroligt mycket godare än sambal olek. Man kan ha färsk chili också, men det är bättre att använda någon
hur gör du den?
Fermenterad en sambal lemon.
Ja.
Den gör vi med att vi maler ner.
Det låter på dig som om det vore självklart, inte veta.
Självklart. Ja, precis.
Man vet inte hur man gör en fermenterad sambal.
Jag har gjort 2 ton kanske.
Ja, okej, okay, ja. Jag har gjort 0.
Okej, okay, man maler ner chilifrukter. Och sen massa vitlök. Drar i lite, brukar dra lite farinsocker och salt. Och sen låter vi den här mjölksyras, precis som en surkål.
Och sen låter du den stå i rumstemperatur?
Precis.
Och då mjölksyras den?
Ja.
Aha, okay. Hur länge står den där?
10 dygn ungefär.
10 dygn, okej.
Okay, det bubblar, det ska bubbla ordentligt och så ska det bubbla klart.
Då är det liksom, bubbla?
Alltså det gör den när mjölksyras.
Ja, det bubblar verkligen?
Det bubblar för fullt.
Hur mycket socker har du?
Nej, inte så mycket, det behövs inte. Det behövs egentligen inget alls, men det skyndar på processen lite.
Ja, okej. Okay. Ja.
Och sen så kokar vi av den här. Man kan smaka upp den med lite ättika då, så man får den syrlig och fräsch. Ja. Och sen kyler ner den. Och sen har man i citron. Och då brukar vi ha i gravade citroner. Alltså saltlagrade citroner.
Mm.
Så man hackar ner i den här sambalen. Då får man sambal lemon. Det är en produkt som vi säljer och jobbar väldigt mycket med.
Och det fermenterade då är att den är mjölksyrad?
Ja, precis. Okay. Mm. Precis. Det är samma. Olika kärtbarn har många namn. Mm. Och den här då blandar vi med koriander, persilja, olivolja, sambal lemon.
Mm.
Och lite extra lime kan man klämma i också. För man får den syrlig och fräsch. Mm. Ja, men där har vi en masterpiece chimichurri som är galet gott till viltkött.
Fy fan vad gott.
När man har viltkött som är extremt magert så är det schysst med lite feta tillbehör.
Har du olivolja i din chimichurri?
Mm, precis. Mm. Mm. Olivolja, man kan ta hälften olivolja, hälften rapsolja så att det inte ska smaka för mycket olivolja. Och så salt såklart också för att den ska vara liksom välbalanserad. Så kan man syra upp den med limesaft också så att den blir riktigt, riktigt syrlig och fräsch.
Fan vad fint. Ja,
ja, så jävla gott.
Gött. Och så ättikan där då i det fermenterade istället för. Men du har ingen vinäger i alls då?
Nej, det ska inte behövas. Om man kan absolut ha lite vinäger om man vill ha en ännu syrligare och inte vill ha en mer citrussmakig. Liksom.
Jag tycker det ska vara mycket enklare, alltså rent. Liksom. Mm. Chili, vitlök, persilja, koriander. Brukar inte ha råd att köra 50-50 koriander och persilja utan lite koriander och persilja. Det är väl liksom basic-varianten typ.
Här ska du få en burk med sambal lemon.
Åh jävlar, är det sant?
Ja, jag hade den i bakfickan.
Bästa gästen någonsin
idag. Där har vi den, sambal lemon.
Hur länge håller den när jag har öppnat den?
Hur länge som helst.
Ja, alltså, då öppnar jag den nu.
Ta och smaka på en gång. Här har vi den här som jag pratade om.
Jag ska inte stoppa ner fingret.
Stoppa morakniven.
Kör vi med morakniven.
Kanske får mellanlanda på fingret, så annars ska jag inte stoppa in morakniven i munnen. Nej, men den är lagom. Den görs på spansk peppar.
Jag tar en halv sockerbit storlek här.
Den här har ju tagit världen med storm, va? Kocken med grisens sambal lemon.
Och fy, satan vad god.
Kul att du råkade ha en burk i bakfickan också. Det är nästan på att missa.
Alltså den är verkligen god. Syran är ju, den är ju väldigt tydlig. För sambal olek är faktiskt ingenting som jag använder så mycket. Alltså,
sambal olek betyder liksom krossad chili på indonesiska. Okay. Och är verkligen bara krossad chili med lite.
Men den här kan man ju ha rakt av liksom.
Oh ja,
men du kan också krydda upp saker med den. Så den här kan jag använda rakt av i en chimichurri ändå. Men jag kan ju också ha det som en klick direkt.
Absolut. Liksom, eller blanda i den lite färskost för att få en skön grillsås eller lite majonnäs för att få en bra hamburgdressing. Man kan såklart köra med sambal olek och sen krydda upp den med lite citronskal, men man kommer inte komma riktigt i närheten. Men.
Fint. Och det här är alltså en burk på 120 ml. Och den går att köpa på nätet.
Yes. Vår webbshop. Grymt.
Fantastiskt. Tack snälla.
Och till, jag tycker när man ska köra grillat, då ska man köra mer grillat också. Kanske inte bara grillat kött och en sås och sen kokt potatis. Man kan gärna grilla tillbehören också, lite grillade grönsaker till. Tycker jag hör hemma. När man väl grillar kan man lika gärna grilla allt. Typ.
Fantastiskt. Vi pausar frysboxgrejen där. Med de andra så har jag ju liksom lyft upp en 8-10 grejer. Med dig hann jag 3. Men det jag älskar nördigheten i detta. Jag hoppas att lyssnarna gör det också. Och gör ni inte det, ja, men då finns det andra avsnitt eller andra poddar man kan lyssna på.
Det var väldigt mycket sidospår.
Det är ju mitt fel. Men det är för att jag vill fatta på riktigt vad det är. Så att du inte bara säger något och så fattar inte jag. Och så, till exempel citronen som du nämnde. Då kände jag att nu hade vi snackat mycket om den fermenterade chitlin, så då kunde jag liksom inte. Men vi tar det också. Vad sa du med citronen?
Saltlagrade citroner.
Okej, du bara saltar dem och...
Jag tar hela citroner, gör ett kryss med dem med kniven och fyller dem med salt och sen får de ligga en månad i kylen. Då lagrar man citronerna. Sen kan man äta dem hela.
Vad händer då?
Alltså citronerna bryter, eller saltet bryter ner det här liksom bäska som finns i citronen. Och de blir liksom saltsyrliga och framförallt allt motstånd bryts ner. Liksom, så att det går att äta dem hela sen.
Men där kan Vad menar du med hela?
Alltså hela citronen med skal och allt. Hur gott som helst.
Är det sant?
Ja, det här är...
Men är skalet lika hårt?
Nej, det bryts ner och det blir liksom mjukt som godis.
Fan, vilken tur att jag frågade
detta. Som saltlakris fast saltcitron.
Du tar en citron, en hel citron. Alltså jag repeterar den. Du tar en hel citron och drar ett kors i den.
Ja, precis.
På, längs längden.
Man kan rent teoretiskt sett dela den i halvor också. Men vi ser ett kors nu, så den hänger ihop liksom fortfarande.
Och hur trycker du ner saltet?
Ja, men då blir det öppnaste liksom som en liten öppning där. Ner med en näve salt. Så kan man vakuumpacka den eller ha...
Men får du plats en näve salt i en citron? Inte citronen redan fylld med citron?
Men man kan liksom fläka upp den lite och sen i med lite salt.
Vad är det i en citron? Citron.
Ja, precis.
Fylld med
och sen
citron.
Kan man ha, om man har en glasburk, så kan man trycka ner en 3-4 citroner där på med lite extra salt uppå. Ja, okay, och låta den stå i rumstemperatur först några dagar så att det här saltet får smälta. Annars tar det väldigt lång tid. Ja. Så det blir liksom citronsaltlake där i. Och sen låter det stå en månad i kylen. Okay. Och de här citronerna är ju fantastiskt att ha till exempel i, man kan ha dem i färsbiffar, i mat eller någonting. Man kan också ha typ en fisk, en torsk eller en lax eller någonting och ha det här som tillbehör att lägga lite tärnad, gravad citron upp på.
Men det är fortfarande stark citronsmak.
Ja, absolut. Man snarare framhäver den. Alltså,
fan vad coolt det är. Att vissa råvaror kan bli helt olika beroende på, men man behöver ju oftast tid när man vad man än gör då.
Och saltet framhäver citronsmaken.
Ja. Grymt bra. Fan vad bra. Jag har lärt mig jättemycket. Jag tänker att vi ska tillbaka bara avsluta lite med jakt igen. Och då tänker jag att den typen av jakt du bedriver, det är alltid intressant att veta vad folk har i sitt vapenskåp, sin vapengarderob helt enkelt.
Ja.
Är det någonting som du vill dela med dig av?
Jag är väldigt, väldigt enkel utav mig så länge. Jag köpte, när jag tog jägarexamen för 10-11 år sedan, köpte jag en Carl Gustav 1900, en 308. Och den har jag faktiskt hängt kvar med fram till idag. Jag ska byta ut den förr eller senare för att jag liksom tycker att det börjar bli dags.
Vad har du för sikte på då?
Jag har 3 olika sikten. En size vakkikare eller en 12-gångsförstoring. Sen har jag en aimpoint mikro som jag är jättenöjd med. Och sen har jag en Hikmikro värmesikte, Stellar SQ35, som jag är också sjukt nöjd med.
Vad är det för typ av värme? Är det IR? Eller
är det... Nej, det är en termisk.
Termisk, okay, så då har du de 3 sikterna?
Ja, med snabbfästen som man lätt kan byta.
Bra. Vad har du mer då?
Sen har jag en hagelbock också, men jag jagar inte mycket med hagel. Någon rådjursjakt har jag absolut varit med på. Jag har varit med på lite andjakt och fasanjakt och så. Men,
men det är de 2 bästa då, va?
Ja, sen har jag en salongare också, en Ruger Takedown.
Det är ju bra för träning och jaga med såklart, om man ska jaga.
Och en luftgevär också som jag försöker introducera dottern för.
Ja, vad kul. Jag skulle avsluta med en fråga.
Ja.
Och jag kanske vet svaret, men jag är inte säker. Och det är en fråga som jag ställer alla. För det är ju liksom grunden till den här podden. Och det handlar om våra drivkrafter till jakt. Det kan ju ha sett olika ut under olika perioder, såklart. Varför man startade och började jaga och varför man håller på med det fortfarande. Men om du utgår från ditt nuläge. Om jag liksom, det är en väldigt stor fråga, men varför jagar du?
Jag skulle säga att det finns olika drivkrafter. Dels är det drivkraften att komma ut och få vara en del av naturen och en del av kretsloppet. Liksom. Mm. Och drivkraften att känna jaktinstinkten inom en. Och det är en stark kraft som finns där inne jag älskar att väcka till liv. Mm. Och sen är ju, tycker jag ju som kock också, att köttet är ju fantastiskt. Ja. Och jag tycker att de bästa matminnena man har och de bästa matupplevelserna, den bästa kryddan som finns i mat, det är ju en bra story. Mm. Så en stark drivkraft är att försöka bidra med en story till min mat.
Fan vad fint.
Mm.
Så har ingen sagt innan och så har jag inte tänkt innan. Men så är det ju.
Mm, så är det.
Och det är ju det som också gör, tycker jag, att när man lagar vilt som man själv eller någon annan har fällt, så uppskattar man, om man värdesätter det köttet på ett annat sätt, tycker jag. Mm. För att man på något sätt har storyn. Mm. Men jag menar, om man köper köttbullar, mammas Skans köttbullar, så är det ju också ett djur som har en berättelse, såklart.
Ja.
Så man borde ju värdesätta det lika mycket, men på grund av berättelsen som man vet om, så kanske det finns ett högre värde, liksom, tänker jag, för en själv.
Har man berättelsen om den här jordbrukaren som har fött upp den här, eller som odlat den här fantastiska moroten, eller fiskaren som man kan berätta om, som har fiskat i 40 år och dragit upp den här fina gösen eller någonting, då smakar den så mycket bättre.
Ja.
Och den bästa upplevelsen är i det här ratatouille-ögonblicket, när man samma sekund som man tar den här tuggan av den här vildsvinet färdas tillbaks, som man minns precis skottögonblicket, den här härliga, underbara sensommarkvällen, dofterna och minnena, liksom.
Jättefint. Vad härligt att få prata med dig. Både extremt lärorikt just kring tillagning. Kul att jag har någon mer med mig som får lite ångest efter skottet. Sådär. Och en fin syn på varför du jagar. Som jag kan känna igen mig mycket i. Och vill ni veta mer och lära er mer, så kan man ju höra av sig till dig. Jag menar inte att alla ska ringa bara för att prata med dig på kvällarna. Men man kan göra korv hos dig, och man kan kolla på dig på YouTube och massa olika saker. Så det tycker jag att ni ska göra. Tusen tack för att du var med. Tack för all god salami och för den här sambal lemon som jag kommer kanske sluka i bilen på vägen hem. Jag vet inte. Tack.
Tack tillsammans.
Thank you for listening to this Polpo original. You've been amazing.